predikan pingstdag? Ja, det är kanske en svår fråga, för det är inte alla av er som predikar. Men ändå att förstå här för oss som är pingstvänner, som tycker om heliga andar och så här. Och så tänker man, nu är det pingstdag, var ska jag predika om? Ska jag predika ur apostlagärningarna 2, där elden faller, alla har varit samlade i övre salen och så här, det här klassiska, eller vad är det? Och så bara kände jag att vi behöver drabbas av helig ande. Vi behöver få ännu mer av den heliga ande. Vi behöver både förstå här och här vem den heliga ande är. Så därför tänkte jag ta lite olika bitar som den heliga ande brukar beskrivas som. Och så får det bli den här pingstpredikan. Det som vi kan mest förknippa den heliga ande med i Bibeln, det är ju eld. En eld som faller och en eld som brinner. Och jag har pratat med gammelkristna människor som kan berätta att över öarna utanför Göteborg, där kapellen låg där och fiskebåtarna var på väg in i hamn, så kunde man på fiskebåtarna se hur det brann över kapellen, om man trodde det var eldsvåda. Vi var och hälsade på i ett kapell utanför Vadstena. Och de som har övertagit det här kapellet nu, de berättade att på 40-talet, när de hade sina bönemöten där, då såg folk hur det brann i taket. Så folk ringde alltså efter brandkår. Och så sa de, vi måste komma, för nu brinner det i kapellet på den och den adressen. Och så rycker brandkåren ut och så kommer de fram. Och det är ju ingen eld, det är ju inte någonting som har brunnit. Men det brann, för det som brann, det var den heliga andes eld som kom över kapellet. Jag kan känna att jag längtar efter den här elden. Att den ska få falla över vår liv. Johannes döparen, han sa, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han som kommer, det är Jesus. Han är den som ska döpa oss i heliga ande och eld. Nej, det hade jag. Det var vatten jag behövde. Tack så mycket. I Jesaja 6 står det så här. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Tack så hemskt mycket. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sa, när du detta har rört vid dina läppar och har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Någonting hände med Jesaja när han ville vara i tjänst för Gud. En ängel flyger ner, tar ett kol, sätter det här kolet mot hans mun. Och så det man talar, det som kommer ut, det som människor får höra, det är renat. Det är renat av helig ande och eld. Ibland när jag har bett och ropat till Gud, och jag har ropat, Gud, kom med din eld, helig ande, fall med din eld. Så vet jag nog inte riktigt vad det är jag ropar om. Därför att elden kan vara ganska smärtsam. Men när elden kommer så bränner det bort någonting i vårt liv som inte ska vara där. När heliga ande kommer över oss med sin eld så bränns någonting bort i vårt liv som inte ska vara där. Och så blir vi helgade, avskilda, gjorda till ett med Gud och får ett sinne, får en tanke sådan som han har. I Hebreerbrevet 1:7 står det, om änglarna säger han att han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Återigen det här med elden som brinner. Nit älskan. Jeremia, han säger, jag tänkte, jag ville glömma honom, inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men jag kunde det inte. Hur är det med oss? Vi stänger munnen när vi inte berättar om det som finns på insidan. Är det så att det blir en eld som brinner så starkt att vi inte kan hålla tyst längre, att vi inte uthärdar den? Eller har liksom den här glöden, den här elden slocknat så att egentligen så känner vi ingenting? Jag tror att vi behöver våga ställa oss den frågan. Jag kan säga, det är inte alltid det brinner här. Inte alltid det brinner i mitt inre. Men jag har en längtan av att det ska göra det. Jag har en längtan av att det ska få vara så i mitt inre. Att det blir som en eld som jag inte uthärdar. Att jag inte kan hålla tyst. Utan att jag bara måste berätta om vem Jesus är. Kung David, han beskriver det liknande. Mitt hjärta brann inom mig medan jag grubblade, brann det som en eld. Och jag talade med min tunga. Medan jag tänkte, medan jag satt försjunken i tankar, medan jag tänkte på Gud, medan jag tänkte på det som evangelium handlar om, så tände någonting, och det tändes en eld inom mig. Det brann i mitt innersta. Den helige ande. Första krönikeboken 21. Där byggde David ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himlen på brännofferaltaret. När de offrade det som var ett riktigt offer och lade det på altaret inför Gud, då kom en eld ifrån himlen och förtärde offret. Gud tog emot offret. När vi kommer med ett offer som är fött vid Guds hjärta, som är fött vid Jesu hjärta, ett offer i våra liv som är fött vid Golgata kors, då händer någonting. Då faller elden. Och så förtärs offret. Och så blir vi brinnande på nytt. Tredje Moseboken 6:12. Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där antända ny ved, och ovanpå veden ska han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Och sen står det, och elden ska alltid hålla brinnande på altaret. Den får inte slockna. Vad är det står i Nya testamentet? Jo, det står bed oavlåtligen, står det i gamla översättningen. Bed alltid, var alltid bedjande i anden. Hur kan man vara alltid bedjande i anden? Jo, genom att den heliga ande bor i oss så att elden inte slocknar. Då kan vi vara ständigt bedjande i anden. Från den här elden som inte slocknade så tog man kolet. Som man sen gick och la på rökelsealtaret. Och när kolet antände rökelsen på rökelsealtaret, vad hände? Jo, rökelsen började brinna och rökelsen steg upp som en väldoft inför Guds ansikte. Det fanns två andra som tände en annan eld. Nadab och Abihu, Arons söner. Men Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och lade eld inför dem, strödde på rökelse och bar så främmande eld inför Herrens ansikte, något som han inte hade befallt dem. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem så att de dog inför Herren. Tänk vad lätt man kan bära en främmande eld inför Herren. Om man inte lever nära den heliga ande. Om man inte lever med Jesus, så är det så lätt att elda igång någonting annat. Vi har ett annat namn på det i Nya testamentet. Vi kallar det köttet. Så lätt det är att komma i köttet, så lätt det är att gå i köttet, så lätt det är att göra någonting bara på en höft. När man inte har känt heliga ande på länge. Är det någon som känner igen sig i det här eller är ni alltid brinnande? Vad lätt det är att bära en främmande eld. Men det är också lätt, om man får använda det ordet, att bli av med den främmande elden. Det är bara att be, heligande kom. Heligande blås på de nådegåvor som du la i mig när de äldste la sina händer på mig. Eller kom och blås på de nådegåvor som jag fick när jag bad till dig att jag ville ha en nådegåva. Heligande kom och blås, därför du har lovat att inte släcka en tynande veke. Utan så ska det börja brinna. Igen så behöver vi inte bära fram den främmande elden. Några av domarna i den sista tiden utgörs också av eld. I Uppenbarelseboken 8 står det att när lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halvtimme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basun, och då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar i guld och ställde sig vid altaret. Och till honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner i guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med det heligas bönor steg upp från ängens hand upp inför Gud. Ängen tog så rökelsekaret, fyllde det med elden ifrån altaret och kastade ner den på jorden. Och det åskade, dundrade, blixtrade och jorden skälvde. Och de två änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i den. Vad är det för en signal som ska gå ut? Ja, det är ju signalen vid den sista tiden. Då Gud har satt ett stopp för ondskan. Don Salomon som i Uppsala i Pingstkyrkan idag, han pratade om teodicéproblemet, alltså det här problemet att om vi har en Gud god, en god Gud, inte en Gud god. Om vi har en god Gud, varför finns det då så mycket ondska i världen? Men det är ju faktum så att vi har en god Gud som ska sätta ett stopp för ondskan. Den ska inte få fortsätta i all evighet. Men faktum är också att om Gud skulle gjort upp med all ondska just nu, så skulle inte en enda av oss egentligen få följa med till himlen. Därför att det är inte vi och det är inte godheten i oss. Utan det är nåden och frälsningen från Jesus. Men en dag ska också elden komma som en domare över jorden. Det ska aldrig mer bli en naturkatastrof med vatten som på Noas tid. Det har Gud lovat, det förbundet, det ser vi. Vi ser regnbågen som går upp många gånger på sommaren när det har varit oväder. Det förbundet finns där. Men det ska komma en eld över jorden. Den heliga ande. Och sen kreativ och livgivande kraft, en brusande mäktig vind, tröstaren, Jesu gåva. Han är glädjens olja, han är den tredje personligheten i treenigheten. Han är den som är utandad av Jesus, samtidigt också levande Gud. Du tycker kanske inte detta är något upplyftande budskap på pingstadagen. Men jag tycker det här är ett upplyftande budskap. Därför att du och jag, vi behöver få tag i det som är den heliga ande. Vi behöver många gånger sluta leka kyrka. För vi leker kyrka många gånger. Eller hur? Vad säger du, Rune? Alltså någonstans så vi får tag på att Gud också är helig och förtärande. Han är ju det. Det står att det är fruktansvärt att hamna i den levande Gudens händer. Det är ena biten. Sen har vi andra biten med en far Som bara springer den förlorade sonen till mötes. Som varenda dag bara har stått och så har han tittat efter den förlorade sonen. Och så har bara han tänkt, när ska han komma hem? När ska han komma? Ja, men han gjorde ju det värsta man kan tänka sig. Han önskade ju livet av sin far genom att begära ut arvet. Och ändå så står han där och så väntar han varje dag. När ska han komma? När? Gud är en god Gud. Ja, det vi sjöng om precis. Men jag tror att du och jag, vi behöver få tag i perspektivet på en helig Gud, en förtärande eld, samtidigt som vi har tag i han som älskar överallt förnuft. En brusande mäktig vind. När man talar om anden så talar man om andetag. Att andas på hebreiska, det betyder egentligen kreativitet. En kreativitet som är utandas av Gud, som andas in i oss, som andas i oss och ger ett flöde i oss som gör att vi kan gå i tjänst för Guds rike. Är det någon här som är duktig på att profetera? Andreas är duktig på att profetera. Det har vi, jo, det du visste. Där har vi liksom en gåva som man tycker, wow, den är ju andlig, han kan profetera. Jag ska fråga en annan sak, är någon som är duktig på att torka golv? Jag är ganska duktig på att torka golv. Tycker jag, de blir ganska snygga när jag tar över dem. Är det någon som är duktig på att byta startmotor på en gammal Volvo? Se. Du ska inte byta den på vägen, du ska stå vid garaget. Ni förstår vad jag menar. När man läser om tabernaklet, när man byggde tabernaklet, och kom heliga ande över människor, så skicklig gjordes man, var och en för sin gåva. Silversmiderna för sitt arbete, tältmakarna, vävarna, snickarna allihopa. När anden andas ut över oss, så skickliggörs vi för det uppdrag som vi ska ha. Vi har en som är släkt med Gud här inne. Han säger, var det ljust och så är det ljust. Är det inte så, Noah? Jo. Menar jag, Noah? Jo. Det är ett gammalt yrke det där att dra ledningar, det vet ni va? Han var före innan Gud, han tände på ljuset där. Alla de här gåvorna som vi har att göra som faktiskt den heliga ande, Guds inandning i oss som personer, leder oss till att kunna göra. En som tycker om dans och drama och sy kostym, och det är en gåva av Gud. Han har ju lagt den i dig för att du ska kunna göra det. Det är helt fantastiskt. Bibeln talar om anden som olja. Att vara smord. Mose han smorde Aron. Samuel smorde David. Att få vara utrustad. Att få vara iklädd Gud. Det står i psalm 23 och 5 att du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Vi smordes alltså vid bordet som dukades i våra ovänners åsyn. Hur lätt är det inte att tappa modet när fienden ansätter oss från alla sidor? Men det är just det som fienden ansätter oss, som vi blir smorda. Som vi blir smorda med kraft. Till och med när vi själv är vår egen värsta fiende. För ibland är vi det också. Ibland är vi den som är bäst på att tala ut dåliga saker om oss själva. Nej, jag kan ingenting och inte är jag bra på det och jag duger ingenting till. Men till och med där så finns den heliga ande och så vill han smörja oss så att vi ser oss så som Jesus har skapat oss. Att vi får på oss Jesu glasögon, höll jag på att säga. Jesus har inga glasögon, men ni förstår vad jag menar, att vi kan se genom de ögonen. För vad står det, vi är kungabarn. Vi är barn till en kung. Vi har samma ärftliga rättigheter i det himmelska som sonen har. Vi är fullvärdiga barn. Halleluja! Min pappa är en kung. Jag brukar säga det när de talar om de mest rika i hela världen. Eller så brukar jag säga, men det är en baggis. Jag kan få precis som helst, vad som helst av min far. För min far, han äger allting. Det var någon som berättade om hur det kom gulddamm ner över ett bönemöte. Och någon hade sagt, ja men varför skulle Gud sprida ut gulddamm? Det har vi väl inte läst någonstans. Jag sa, jag vet inte, så han som berättade, han sopade väl gatorna. Vad är gatorna gjorda av? Visst är det underbart? När vi inte ser mer möjligheter, när vi inte ser att det fungerar med, när vårt hjärta torkar in, då är den gode herden där och så ger han oss bra oljekläder. Inte såna här oljekläder som står emot regnet, utan en smord klädnad som är med oss och ger oss kraft och ork. Att vara. Det sista jag sa är att anden omtalas som en duva. Är det någon som är romantiker som mig? Lite så här. Rosa kantade glasögon. Ullis, lite. Ja, tack. Och då kanske vi förknippar duvan med romantik. Den där duvan som sitter med ett hjärta med blommor så här mellan sig. Men i Bibeln så är duvan någonting helt annat. Duvan, det är offret. När Jesus föddes så gick Maria och Josef till templet. De hade inte råd med ett lamm, men de kom med två duvor som skulle offras i templet. Och när de offrar i templet så ger de på samma gång tillbaka sin son till Gud. De säger, här. Han är din. Han är din. När den helige ande omtalas som en duva, så talar det också om offret i våra liv. När Jesus han döptes så kom duvan över honom. Han var ren, han var rättfärdig. Men det fanns ingen synd i honom. När det talas om att vi blir döpta med helig ande, då blir vi döpta med helig ande och eld. Därför att vi behöver renas. Men jag tror också att den helige ande behöver få vara som en duva i våra liv. Komma som en duva över vårt liv. Och så får vi komma till offeraltaret och så får vi säga, här är jag. Här är allt det som jag har. Både bra och dåligt. Allting som är jag. Men Gud, just nu så bara lägger jag det på ditt offeraltare. Nu lägger jag det så att din eld kan falla på det. Just nu så kommer jag och Per. Med Pers bonusbarn och mina bonusbarn. Och mitt riktiga barn och hans riktiga barn. Barnbarn och så. Så tar vi dem och så bara lägger vi dem på offeraltaret. Därför vi längtar efter att de ska bli frälsta. Anke, vi tar din son. Vi bara lägger honom på offeraltaret. Så Gud, fyll med din eld över honom så han också blir frälst. Vi har alla de här runt omkring oss som vi bara längtar efter. Ska få möta Jesus. Vi får komma både med dem och vi får komma med våra egna liv. Och så får vi säga, helige ande, kom. Kom som en duva, kom som offret. Kom som en eld, den där elden. Som visar att Gud har mottagit offret. Helige ande, kom som en vind, som en andedräkt. Blås in i oss, låt Gud andas på oss. Kom med din olja och rusta oss och smörj oss. Kanske en lite annorlunda pingstpredikan. Jag tror att vi behöver få bli drabbade. Varenda en av oss. Så behöver vi drabbas. Av helig ande. Av Jesus och Jesu kärlek. Av Jesu kraft. Jag vet att så fort vi ber Jesus om, så får vi det. Jag vet inte vad ditt behov är. Men jag vet att om du ber Jesus utifrån det som är ditt behov, så ska han ge det till dig. Därför att han vill att hans församling ska vara i funktion. För jag tror väckelsen behöver komma över oss. Behöver komma över dig. Jesus, jag bara ber, Herre.